Ja, men tack alla lokala eftermiddagsprogram i Sveriges Radio. Men nu tar vi över. Det här är Kvällspasset. Som tar på sig någon form av sommarkostym ett antal sommarveckor med ett gäng olika programledare. Jag heter Anders Liljeqvist. Hallå, jag kommer vara med dig i några kvällspass ifrån Kristianstad. Och jag har varit med dig ett antal somrar tidigare i just detta program. Men i år är det delar av mitt sommarjobb igen. Och just sommarjobb, minnesvärda sommarjobb, är kvällens tema i kvällspasset. Berättarstafetten rullar vidare. Vilket minnesvärt sommarjobb kommer upp i ditt huvud då jag säger detta i radion? Du får gärna ringa till oss nu 020 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från. Om cheferna och de som väl anställde dig visste vad du hittade på. 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men under en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att plunga avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt. Men det kan vara lite äckligt. Men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat och få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar. Liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag kunde bodde ju så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonen, vad ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då säger jag, det finns ju inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, okay, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Nej. I alla fall, jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och det gällde att plantera skog där då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började oska. Jag är rädd för oska, men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var, stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten och det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga, så att det var ingen fara för oss, utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... Och det visade sig också att den här stackars tjejen var jätterädd även för älgar. Så att hon började storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
Men alltså, det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig, utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
egentligen
i stugan.
Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet, och taxolog så var jag ju ung och läkte bra, det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog, men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag. Mm. Och då liksom planterar den sig själv, så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dag eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna sen.
så träningsverk och läskigt och älg.
Ja, alltså det finns ju som
och mygg. Ja, alltså det känns som
tokliga av myggbets efteråt också.
Nej, jag förstår. Men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också. Men mer frivilligt.
Ja, men det gör du. Men du är inte orolig nu då?
Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala och var så rädd att när min man åkte bort så hade jag alla lampor i hela lägenheten tända. Och så ja, köpte vi det här då, en gammalt lantbruk på massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov, ska jag säga.
Ja, jag förstår. Du minns, du, var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagsjobb.
Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade eller?
Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess. Men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
Vi kan säga så i alla fall. Lova dig att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
Absolut, det ska jag
underbart
göra. Jag
underbart, tillbaka. Jenny. Tack för att du delade med dig till kvällspasset.
Tack så mycket.
Ha en fin kväll.
Detsamma.
God sommarkväll, Leo.
Tack, jo, detsamma.
Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
Då säger jag en långtradare.
Långtradare? Varför då?
Det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt faktiskt. Jag hade i år hösten 22 och våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga. Mm. Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
Det låter som du gillar det.
Ja, det, alltså det, jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning, och kör hjullastare. Ja. Det är också en dröm. Så att, jag lever ju en annan dröm just nu.
Men det var det med just lastbilarna som fick dig att känna att det är det här jag vill göra och sommarjobba med, och som du sen kunde göra efter det?
Det finns väl många sätt att förklara det på. Jag märker när jag sätter mig i antingen en lastbil eller en maskin, så jag blir som ett barn. Och då vet jag att då är jag ju helt rätt ute.
Men är det ett serviceyrke, känner du, eller är det mycket och vara själv, eller?
Själv, det beror lite på vad man kör för någonting. Där jag kör, det är ju som sagt en anläggning. Det kommer kunder hela tiden in med material och man har mycket kontakt med kunder. Och sen är det liksom, varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag skjuter mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och så där. Så att, och ibland lastar även jag. Mm. Beroende på vad det är för någonting. Mm.
Det var härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på Kvällspasset.
Ja, det ska jag göra. Tack.
Ha det fint. Hej, hej.
Tack, hej.
Det, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väldigt stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1 000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Jag hittar en söt historia här från Malin som skrivit till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av 1 månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miette som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
Hallå, hallå, god kväll.
Hur är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
Ja, tack. Den är helt fantastisk. Jättehärlig.
Det är
väder och fint, ja.
Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss.
Ja,
6:07 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal, fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Var jätteglad för detta och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor.
Mm.
Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje event, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in. Så frågade hon: men Miette, vad gör du? Jag borstar tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då... jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
Men hur många löständer stod du där med då?
Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och nere.
Ja.
Det var ju de som hade, som sagt, var både upp och nere. Så att det blev ju några stycken på en sal.
Mm.
Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt, men samtidigt så kan man inte se det för radikalt, för det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken med att kolla, hur löstes det i just detta fallet?
Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så, eller rättare sagt inte på enklare sätt, utan att de fick ta dit en tandläkare som fick prova ut på varje patient.
Du tog dit en tandläkare.
Ja, det var de tvungna att göra. Så som verkligen kunde se någorlunda vilken god som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
Men en viss extra kostnad som gett orsakade det där?
Ja. Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess.
Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig utav detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
Tack själv. Fint.
Hej.
Ha det gott, hej.
Nu börjar vi komma igång här. Nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan. Vi ska gräva någonting annat nu. God kväll.
Ja, god kväll.
Berätta om sommarjobbet.
Ja, det här är ju 30 år sedan. På en kyrkogård utanför Borås.
Ja, vad hände?
Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
Ja.
För det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Tänkte jag att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då? Det är ju det är så man gör på kyrkogården.
Mm.
Och med tiden tann så har ju den första snittan förmultat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på 1,30 kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
Men oj.
Ja, det fattar att jag gjorde på mig.
Ja, men det förstår jag verkligen. För att det bar inte då underlaget som var under dig där?
Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Så det var bara ett jordvalv.
Du rasade rakt ner i kistan under?
Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig.
Mm.
Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann, för han vet ju om att det här händer ju säkert.
Det kan hända. Mm.
Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Och han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig.
Mm.
Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i bröstkorgen på har också jobbat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Det var lite groteskt där och då, men ja.
Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
Jag flög fort upp i graven, ja, precis.
Mm.
Skaka och ja. Men jag, nöjst.
Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat som ambulanssjuksköterska i 20 år.
Ja, så alltså, du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
Nej, så hoppa över där.
Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
Ja, varsågod.
Ha det gott. Hej på dig.
Hej.
Hallå, Britt-Marie.
Hallå.
Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kållandsö och Läckö.
Ja.
Och det roliga med den kiosken är att den numera är finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden?
Ja.
Hur känns det?
Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
Jaha, det var det som pengarna gick till?
Ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var och skulle ha 3 stycken 10-öres godis och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja du har så mycket kvar nu.
Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
Definitivt, ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och FIB Aktuellt och de där. Oh. De fick inte vara på display där. Men ja.
Men de var då plockade ibland när folk beställde?
Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Mm. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.
Ja, det var så.
Ja.
Men det, går du till det där museet och kolla på gamla kiosken du har jobbat
där?
Nej,
jag har inte varit där. Jag har inte varit i Skara på ett tag. Jag har flyttat till Göteborg så att då har jag inte åkt förbi där. Men det vore kul egentligen att kolla in den. Mm.
Ja, och det var långt innan sådana här moderna betalningssätt. Det var mer kontanter då?
Ja, det var småpenningspengar då.
Jag förstår.
En löneförmån jag fick, det var att jag fick ta en glass varje dag.
Titta. Mm. Utöver ersättningen.
Ja.
Men det är fint. Tack så mycket Britt-Marie och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
Detsamma. Tack.
Hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt. Utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå Anna.
Hejsan.
Det, vad är det för gäng du har hand om?
Vi har ju fått 4 däckstestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad däckstekor är för något?
Alltså jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
Ja, de är ju riktiga kor men de är lite mindre än de här vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
Men hur mini är de?
De är 300 kilo, 100 i manköjd ungefär. Så det är inte jättemini 300 kilo.
Nej, det är det ju inte, men det är mer manköjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
Jaha. Men det är det normala. Är många djur. De är normala.
Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
Men är
och det
din upplevelse
är vallfärda folk.
Ja, du gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså förstår du hur jag menar? Fattar de det?
Alltså tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
Ja, här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag, men man släpper ut kronor.
Ja, precis.
Så ser man.
Vi funderar på om vi också skulle göra det, men vi visste ju inte, vi har ju inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor, så vi sa vi ligger lite lågt nu första gången. Mm. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna, men det har ju inte varit det på många år, så allt är helt igenväxt. Så det är ju rena paradiset för djuren.
Så fyra stycken sådana här minitjurar som är igång då och sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn dessa mini.
Ja, de heter Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn.
Du, tack så mycket. Anna, kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
Det kan jag göra.
I vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här. Det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd.
Ja, det gör det.
Det gör det. Jag har inte flyttat, va? Ja.
Nej, jag har inte flyttat. Inte de kan. Men jag har stannat kvar i Skåne.
Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
Ja, 1959 var jag skulle fylla 17 år. Och jag hade var scout på den tiden och jag hade en vän i Växjö som jag åkte och hälsade på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott och 1959, det var en fantastisk sommar. Det var varmt. Och jag jobbade i köket tillsammans med kokerskor och mamsell. Ja, det fanns en kockspis, så det var väldigt, väldigt varmt. Men sen så skickade hon iväg oss att vi fick bada oss, så det var en ljuvlig sommar.
Men vad var ditt yrke där? Vad var det du gjorde?
Jag hade inget yrke, men jag var köksbiträde.
Är inte det ett yrke?
Ja, det fanns väl ett bra köksbiträde på den tiden, men ja, jag kunde ju laga lite mat och sådär. Jo, men jag fick också beröm för jag bakade av sömmamsellen.
Ja.
Nej, och sen var jag där på sommaren och vi var ungdomar och vi hade trevligt tillsammans. Och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid. Och så blev det så att vi besärde ju en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm, utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi, och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för 2 år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har det en viss position i ditt hjärta?
Ja, det är klart det har du ju.
Du tänker bara jobb kanske?
Nej, alltså det var ju... Alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så mitt liv ändrades ju på det viset ju.
Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra, kan vi konstatera.
Ja, det kan det göra.
Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på, framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
Ja, det brukar det finnas, ja.
Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.